Välkommen till Öppna upp din bibel. En bibelpodd skulle man kunna kalla det, där vi öppnar upp din bibel. Här möter du mig, Kristoffer Albeck, och flera gäster. Och just nu går vi igenom Matteus evangeliet. Vill du ha mer information? Ja, då ska du gå in på www.kingsgarden.nu. Och vet du vad? Du kan även se och följa med detta på Facebook och på YouTube. Vet ni vad? Nu kör vi! Kan man kräva ett tecken av Jesus? Kan man kräva det? Ja, svaret i Bibeln, det visar sig vara nej faktiskt. Men samtidigt ja. Alltså Jesus gör ju mängder av tecken både i Bibeln, också idag. Det är fullt av vittnesbörd om vad Gud gör. Men när Jesus börjar tala om detta så kommer han väldigt snabbt in på någonting som är liksom väldigt allvarligt, och han liksom på en gång berör djupet av våra hjärtan, djupet av våra eviga liv. Ja. Den du, vi ska tala om det. Vi ska läsa om Jonatecken idag, när fariseer och skriftlärda kommer till Jesus och begär ett tecken. Hur går det? Du kanske har läst det tidigare. Vi ska be kort, och innan vi går in i texten så klicka, du vet, you know the drill. Klicka på like-knappen där nere. Följ, prenumerera. Gå in på www.kingsgarden.tv. Där får du veta mer om liksom Kingsgarden och vad vi gör och vad vi vill göra. Och du kan också involvera dig på olika sätt. Gör det. Har du gjort det? Bra. Men då, då kör vi. Vad sägs om det? Vi ber. Tack Jesus att du vill välsigna oss idag. Tack att du vill beröra var och en som tittar och lyssnar och vill söka dig, Fader. Och det kommer vi nu, vart vi än är i våra liv, Fader. Hur mycket vi än har läst Bibeln eller inte läst Bibeln, så ber vi Jesus att du kommer och välsignar och möter och talar till oss genom ditt ord. Och Herre, vi ber det i namnet Jesus. Amen. Men hörni, då går vi in i texten som vi har, och ni har den redan framför er, i alla fall om ni kollar på YouTube och Facebook eller på hemsidan. Annars kan jag slå upp det. Det är Matteus evangeliet, kapitel 12 och vers 38. Matteus 12 och 38. Rubriken, i alla fall i min bibel, är så här: ett ont släkte kräver tecken. Skarpa ord även där i rubriken. Men vi läser det i Jesu namn, okej? Sedan sa det några skriftlärda och fariseer till honom: Mästare, vi vill se dig göra ett tecken. Han svarade dem: Ett ont och trolöst släkte kräver ett tecken. Men det ska inte få något annat tecken än profeten Jonas tecken. Ty liksom Jona var i den stora fiskens buk i 3 dagar och 3 nätter, så skall människosonen vara i jordens inre i 3 dagar och 3 nätter. Men från Nineve skall vid domen träda upp mot detta släkte och bli det till dom, eftersom att de omvände sig vid Jonas predikan. Och se, här är mer än Jona. Drottningen av söderlandet skall vid domen träda upp mot detta släkte och bli det till dom. Ty hon kom från jordens yttersta gränser för att lyssna till Salomos vishet. Och se, här är mer än Salomo. Amen. Ja, du, det här, det går snabbt in på att bli väldigt allvarligt. Jag bara tänker på det som vi läser först, när de skriftlärda och fariserna kommer till Jesus och säger: Mästare, vi vill se dig göra ett tecken. Det är lite nästan som att de bara vill se ett uppträde. De vill se ett spektakel. De vill se någonting coolt, men inte se Guds hjärta. Vad är ditt och mitt fokus när vi söker Jesus? Jätteviktig fråga. Men det som också händer här, det är ju att det som också ser när vi läser i Bibeln runt omkring, så är Jesus i ett längre stycke där han undervisar. Och han gick ju runt de här 3 åren och undervisade. Men så gjorde han också under och tecken och förvandlade människors liv. Och Matteus berättar hur det ganska nyligen innan detta så har Jesus botat en man som var besatt och blind och stum. En ande, en demon som gjorde den här mannen blind och stum blev utdriven. Och mannen blev botad. Han blev fri, han kunde se och han kunde prata igen. Och ändå kräver de ett tecken. Jesus, när han undervisar, så undervisar han om Guds rike. Matteus gör det tydligt och Jesus, han annonserar i början av sin undervisning att han predikar evangeliet om riket. Evangeliet om Guds rike, evangeliet om himmelriket, det är samma sak. Och himmelriket, det är dit du och jag kommer den dag vi får lämna den här världen. Det här livet, genom och bara genom tron på Jesus. Genom att vi tar emot syndernas förlåtelse, genom vad Jesus gjorde på korset. Och även om Jesus inte talar om det i sin undervisning här, för det skedde ju sen, så börjar han lite senare i Matteus evangeliet, så börjar han berätta för lärjungarna som ännu inte förstår att människosonen, då talar han om sig själv, måste dö och uppstå. När han initierar nattvarden, den första nattvarden, Herrens måltid, då säger han i Matteus evangeliet, när det kommer till vinet, bägaren, kalken som de dricker ur, att denna kalk, detta blod, det här vinet, det är mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Och sen så korsfäster Jesus, det här är alltså på kvällen, en torsdag kväll. Sen har du natten där han är i Getsemane, plågas, ber och våndas och vet vad som väntar honom. Och sen tidigt på morgonen så blir han gripen. Alltså tidigt menar jag någonstans mellan 3 och 6 på morgonen, alltså mitt i natten för dig och mig. Men sen vid 9-12 någonstans, då korsfästs han på korset. Och då utgjuts hans blod. Han har också blivit piskad och pinad. Så bara, vad är det, 12-14 timmar innan detta sker på korset, så sitter Jesus med sina lärjungar och säger att mitt blod utgjuts till syndernas förlåtelse. Du och jag har syndernas förlåtelse enbart genom Jesus blod. Vi behöver det här. Det är så nödvändigt för oss. Men genom Jesus undervisning, hans liv och vad han gör, så blir det tydligt att Guds rike, himlen, det är inte bara en slutdestination, utan när han säger att nu är Guds rike här, då är det här mitt ibland oss. Vi ser frukten av det. Det här runt omkring oss, världen, är inte himlen fullt ut, inte ens nästan. Men himlens frukter, Guds närvaro, helande, det som vi vet väntar oss i himlen, kommer att bli del av våra liv redan här och nu genom vad Jesus gör. Så Jesus, han för hit Guds rike mitt ibland oss, in i våra hjärtan, berör våra kroppar, in i vår omgivning. Och det här är ett rike som man kan ta emot. Du kan ta emot Guds rike. Men man kan också visa bort Guds rike. Och grejen är så här, du måste välja. Du måste välja. Jesus, han kallar de här för ett trolöst släkte. Vilket skarpt ord. Trolöst släkte. Så när de skriftlärda och fariserna kommer till Jesus och begär att få se ett tecken, saken är att de har redan sett och hört mängder av tecken från Jesus. Mängder av under. Alltså människor hörde ju ryktet som gick många, många, många mil runt. De reste dagsresor. Flera dagar gick de eller reste på åsnor och såna här saker, va. Tog med sig sina sjuka dagsresor för att möta den där mannen som gjorde underverk, som sa att nu är himmelriket mitt ibland oss. Och så visar han det. Så trycker han in liksom den här invasionen av Guds rike. Och så vill de ändå se ett tecken. Det är som att det inte räcker. Det är inte nog. Och Jesus, han säger, de är trolösa. Låt oss titta på trolös. Vad är det? Kolla här. Han svarar dem. Ett ont och trolöst släkte kräver tecken. Trolös, alltså de är såklart då utan tro, utan tillit, utan öppna ögon för att se det uppenbara, Jesus. Trolöst är utan tro, men alltså tro på Jesus. Men trolöst, du vet också, om man talar svenska här, va, det är också upproriskt, eller hur? Man är trolös, då är man också upprorisk. Man gör uppror, man vänder sig emot. Trolöst släkte, det är alltså någon som är bortvänd från Gud. Bortvänd från Gud. Och min bön är att du inte ska vara bortvänd från Gud. Och är du det, har det varit det eller bara minsta lilla, så ber jag just nu att du skulle börja få vända det. Att Gud skulle mjuka upp ditt hjärta. Du skulle börja se hans ljuvlighet. Bortvänt från Gud i upproriskhet. Alltså de vill inte se trots att det är uppenbart. Jesus, han är mitt ibland dem hela tiden vid det här tillfället. För den som vill tro, för den som har ett öppet hjärta, så gör Jesus mängder av tecken. Grejen är så här. Jesus vill visa sig för dig, min vän. För alla som är bortvända i sina hjärtan och vägrar att se trots att de har allt det här mitt framför näsan på dem faktiskt. För så är det här i våran text. De har det mitt framför näsan på dem. Då säger Jesus, de ska bara få Jona tecken. De ska inte få något annat tecken än profeten Jonas tecken. Så vem var då Jona? Du har säkert hört det tidigare. Jona levde, han var en profet. Han levde mellan 700 och 800 år innan Jesus. Så för vår del så är det alltså 2700-800 år tidigare. Så det är länge sedan för Jesus, men alla visste vem han var. Jona var en profet, han gick med Gud alltså. Och Gud kallade honom att resa till en stad, Nineve, långt, långt bort i ett annat land. Ett land som är fullt med synd på väldigt många olika sätt. Och Gud säger att han ska döma den här staden, men han ska få en chans till. Och han kallar Jona att åka dit och predika omvändelse för dem. Och Jona, han beger sig av, men beger sig åt helt fel håll. Han är upprorisk, han vill inte. Han vägrar, och så han tar en båt och åker åt andra hållet. Det slutar med att Jona blir uppäten av en stor fisk. Stor nog uppenbarligen för att hålla en vuxen man. Och han är där levande i fiskens buk. Det här är alltså mirakel, va? Men han är där i fiskens buk i 3 dagar tills han blir uppspydd av fisken. Han har omvänt sig och så går han upp till Nineve och predikar. Och hela staden, det här är alltså en metropol. Det är en stor stad, en världsstad som i den här tiden regerar över många stora områden. Med kultur och med makt. Och de omvände sig på grund av Jonas predikan. Men Jona tecken, det är alltså att han var i fiskens buk, som Jesus säger. Ty liksom Jona var i den stora fiskens buk i 3 dagar och 3 nätter. Så skall människosonen. Alltså på något sätt så är det som att det här som hände Jona, för det hände på riktigt, det var så. Men inte bara hände det, men det också är en profetisk bild, pekar mot en annan, mot Jesus som dog på korset och var begravd, lagd i en klippgrav i 3 dagar, 3 nätter. Fredagen, lördagen och söndagen, som då var veckans första dag, han uppstår. Det blir tecknet för dem. Alltså Jesus försoningsverk. Och jag tror att det här inte minst handlar om det som Jesus talar om senare här nu då, i versen direkt efter, om den yttersta domen. Då du blir försonad om du vill ta emot det, eller dömd. Du står under dom om du inte vill ta emot vad Jesus gjorde på korset. Alltså du förstår hur viktigt det här är. Nu berör det inte bara de skriftlärda och fariserna, men det berör dig och mig. Våra hjärtan, vad vi tror, vad vi vill, vad vi längtar efter. Och så säger Jesus, män från Nineve, de skall vid domen träda upp mot detta släkte och bli det till dom, eftersom att de omvände sig vid Jonas predikan. Och se, säger Jesus, här är mer än Jona. Alltså, Jona var en profet, men han var också en vanlig man. Och när vi läser i Bibeln om Jona, så var han upprorisk själv. Han vände sig bort från Gud, han åkte åt andra hållet. Och när folket omvände sig sen, så blev han arg och besviken. Märklig typ. Men det folket lyssnade på Jona och de omvände sig till Gud. De hade alltså mycket mindre än vad du och jag har idag, när vi har Bibeln och vi har Jesus levande vittnesbörd idag. De hade mindre att omvända sig, som mindre budskap, mindre tecken än vad fariseerna och de skriftlärda hade när Jesus, Guds son själv, gick på jordens yta. Bara några meter ifrån dem. Därför så kommer de säga, vi omvände oss bara genom att höra Jonas predikan. Och ni vägrar omvända er när ni har Jesus Kristus, Guds son, fullt verksam, mitt framför näsan på er. Ni som hade större skäl, större orsak, mindre orsak till tvivel än vad vi hade. Så när de omvände sig blir det en dom för dem. Det blir ett mått. Det blir en vågskål. Drottningen av Söderlandet, drottningen av Saba. Du kan läsa om henne i första kungaboken 10. Salomo hade fått vishet av Gud. Och hon kommer långt söderifrån. Reser upp med ett stort liksom följe för att lyssna till Salomos vishet. Och hon blir liksom helt hänförd av vad Gud har gjort. Men Salomo är inte Jesus. Jesus, han är visheten själv. Som drottningen reser så långt för en man som fått vishet av Gud, varför reser inte de fariseerna, de skriftlärda, du och jag, när vi får höra Gud själv? Därför blir det en dom, det blir ett mått, det blir en vågskål. Du hör, det här är allvarligt. Jesus talar allvarliga ord för att han inte vill dalta bort ditt och mitt liv. Om Salomo var vis, hur vis är då inte Jesus? Även de som inte är kristna, ateister och andra som tror på andra saker, även de, nästan varenda kotte, kallar Jesus för, du har hört det förut, ja, han var en vis man. Eller hur, visst har du hört det? Du kanske har sagt det själv någon gång också. Och frågan här i våran bibeltext, frågan till dig och mig, min vän, den blir så här: vad behöver du för att omvända dig? Vad behöver du för att omvända dig? Ytterst sett så kommer det an på 2 saker. Det ena är sanning. Det andra är ditt hjärta. Sanning, för att det här är inga sagor. Det här skedde i verkligheten. Gud är levande. Han är verksam. Han är konkret. Du kan nästintill ta på honom. Du kan möta honom. Jesus sa det här är mer än Salomo, han som var känd för att vara vis. Men sen så handlar det som sagt om ditt hjärta. Och den där frågan igen, vad behöver du för att omvända dig? Eller rent av, om du har sett mycket, vad kräver du för att omvända dig? Hur mycket mer behöver du se? Nu är det allvarliga frågor. Om även en ateist kan säga att Jesus, ja men han var en vis man, då måste man fråga sig, kan en vis man säga, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utan genom mig. Har du mött någon säga så på en buss någon gång? Skulle du tycka att Stephen Hawking eller Einstein eller någon annan som du ser upp till var så klok om han plötsligt kom och sa, förresten hörni, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern, ingen kommer till himlen. Ingen får evigt liv i frid utom genom mig. Vad ska vi tycka då? Att någon har storhetsvansinne? Att någon är knäpp i kolan? Att någon är desillusionerad? Det är ingen vis man som säger så. Eller har du hört någon vis man, eller egentligen för den delen vem som helst, har du mött någon på bussen eller på ICA säga, hallå hallå, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Tänk om jag kom och sa så till dig. Hej, jag heter Kristoffer och vet du vad? Den som tror på mig alltså, du ska leva om du än dör. Då lyssnar inte du på mig längre. Då tycker du att jag är knäpp och du har rätt i det. För det är knäppt att säga så. Ingen med någon form av liksom, själv, alltså förankring i världen, i livet, någon som har någon som helst koll på livet skulle säga så. Givetvis. Och ändå säger man att Jesus är en vis man. När alla tecken, alla bevis tyder på, visar att Jesus har sagt just de här sakerna. C.S. Lewis, om du har hört honom förut, han som skrev böckerna Narnia-böckerna och mycket mer. Han sa att Jesus, han var antingen en dåre, galning. Alltså för ingen kan säga sådär utan att vara galen om man själv tror på det och det är inte sant. Så Jesus, han var inte en vis man, han var en galning. Eller så var han ond, elak. Alltså att han visste att det här inte var sant, men han sa det ändå för att lura människor. Ja, då är man inte god. Då är man inget exempel. Då är man elak. Och han har lurat i så fall miljarder människor runt om i hela världen och genom alla tider. Att sätta sina liv, till och med dö för det och tro att om jag tror på Jesus då får jag evigt liv med Gud i himlen. Och så är det fel. Och han har lurat dem. Då är han inte bara en liten lurendrejare. Då är han rent av den mest onda person som har funnits i hela världshistorien. Så Jesus, han var antingen en dåre eller elak eller, säger C.S. Lewis. Och jag håller med honom. Så talar han sanning. Du har bara de tre alternativ. Och du måste ta ställning till det. Du måste ta ställning, om du så bara ägnar 5 sekunder åt det. Men du måste ta ställning till de här sakerna. Antingen, Jesus säger, jag är sanningen, vägen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. När han säger, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och var och en som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Då är han antingen en dåre eller elak, ond, en lurendrejare av dess värsta slag. Eller så talar han sanning. Och om han gör det så är det så viktigt för dig och mig att följa honom. Vad behöver du för att omvända dig? När ska du omvända dig? Det är frågan. Det är frågan i dagens bibeltext och Jesus han talar om domen i våran text som vi ser. Och det är så. En dag kommer Jesus tillbaka. En dag så kommer han med dom och befrielse. En dag kommer du och jag att antingen dömas till en evig tid i helvetet eller en evig tid i himmelriket med Gud. Så är det. Ingen tvekan. Hela Bibeln från första sidan till den sista är supertydlig om det. Och du behöver ta ställning till det, min vän. Du kan inte låta det slinka genom fingrarna. Han kan komma tillbaka idag, om en kvart. Du vet inte. Det kan dröja flera år tills efter våran livstid, kanske 1000 år till. Saken är att vi vet inte. Men saken är att vi måste vara redo. Och det finns ett allvar i de här frågorna. Kanske jag är lite extra allvarlig idag, men frågor som rör det yttersta livet, de bör hanteras med allvar, eller hur? Frågor som rör ditt liv, din evighet, skulle inte du hantera dem med allvar om du värderar ditt eget liv? Om du värderar dina dagar, skulle inte du hantera det med allvar? Tycker du att ditt liv är viktigt? Jag ska säga dig att Jesus, han tycker att ditt liv är superviktigt. Till och med så att han dog för dig, blödde för dig, led för dig, lades i graven för din skull och min skull och alla våra vänner, och han uppstod i seger att han tänkte på dig. Gud är kärlek. Gud är kärlek, och han vill ingenting annat än att du ska omvända dig. Han vill förlåta dig. Och faktum är att allting är redan klart på korset. Men det kommer inte hjälpa om du inte vill ta emot. Det kommer inte hjälpa. Jesus, han kunde inte hjälpa fariseerna eller de skriftlärda, som trots att de såg allting ändå krävde ett tilltecken. De nöjde sig inte, det gick liksom inte för dem. Jesus kunde inte hjälpa dem än att tala allvar och liksom mana dem att ta tag i sina liv, att ta tag i sina hjärtan. Det här är en allvarlig text, men ditt liv, det är viktigt. Jag vet inte ifall du har tänkt på det idag, men ditt liv är superviktigt. Det borde vara det för dig, och min vän, det är det för Jesus. Ditt liv betyder så mycket för honom. Och ibland måste man tala allvar om det som är viktigast, till och med viktigast i hela världen. Och för Jesus är det dig. Det är så. Han dog för dig för att han älskar dig. Du är värdefull för honom, och han väntar på dig. Om inte du är kristen ännu, så väntar han på att du ska omvända dig till honom. Men, och det är ett stort men, han kan inte tvinga dig. Jesus kommer inte att tvinga dig. Han kommer aldrig att tvinga dig. Kanske var det så att de här våra kompisar här nu, va, de skriftlärda och fariseerna, kanske var det så att de hellre ville ha en tvingande Gud. Kanske är det lättare med en Gud som har tvingat oss alla att tro, att se. Kanske är det lättare så. Men då är det inte längre tro, tillit, att se med hjärtat, att vilja följa, på riktigt vilja följa honom. Då är det slaveri. Då är det inte längre kärlek. Och min vän, Gud är kärlek. Därför så kan inte han tvinga. Inte nu, när han söker ditt hjärta. Gud söker en kärleksfull relation till dig, med dig. Och det här evangeliet om Jesus Kristus, det är sant. Det är sant. Du kan läsa om de under och tecken och mirakel som Jesus gjorde i Bibeln. Bibeln är full med dem. Du kan höra mängder av vittnesbörd om vad Gud gör idag, mitt ibland oss. I ditt liv, mitt liv, våra vänner runt omkring, till och med Sverige. Och 2022, eller när det är nu som du lyssnar på den här, Gud gör mirakler. Han är verksam. Här på Kings Garden så kan du både höra och se vittnesbörd om människor som blivit helade, som fått se mirakler ske. Du kan höra människor som har fått se in i himlen, höra Guds fysiska hörbara röst. Det finns jättemånga vittnesbörd av människor som är levande, som lever och bor här i Sverige. Du kan ringa upp dem och fråga dem själva. Vad var det som hände? Du kan gå och läsa läkarjournaler och få se vad det var som Gud har gjort. Om vad Gud gör i Sverige. Bara några mil ifrån dig och mig kanske. Vad han gör idag. Och du, min vän, du kan få erfara och möta Guds mirakelkraft idag. Och hans personliga närvaro i ditt liv. Kan vi kräva mirakel av Gud? Nej, inte med ett upproriskt hjärta. Men vill Gud göra mirakler i ditt och mitt liv? Ja, han älskar dig. Och han vill möta dig på alla sätt och mer än så än vad du ens kan tänka. Om du ännu inte har tagit emot Jesus i ditt liv, i ditt hjärta, och blivit en efterföljare till honom, så vill jag be dig att be den här bönen med mig just nu. Du kan be efter. Du kan be så här att: tack Jesus att du älskar mig. Tack Jesus att du dog för mig. Och tack Jesus att du söker mig. Nu kommer jag till dig. Du som har sökt mig först. Till dig som har älskat mig först. Och jag, Jesus, jag ber dig om förlåtelse. För alla mina synder, alla mina fel och till och med det som inte jag vet om själv. Förlåt mig för Jesu Kristi skull. Tack Jesus att du förlåter mig just nu. Tack att du renar mig i ditt blod just nu. Att du gör mig helt ren och helt fri i dig Jesus. Nu ber jag Jesus, flytta in i mig. Kom och bo, slå upp ditt tabernakel i mitt hjärta. Fyll mig Jesus med din heliga ande. Bli min bästa vän. Var med mig varje dag och tack återigen Jesus att du älskade mig. Jag älskar dig. I Jesu namn. Amen. Har du bett en sån bön första gången, då är du frälst. Om du har bett med ditt hjärta och om du sen börjar följa honom. Ta i så fall kontakt med mig eller någon församling nära dig, någon kristen som du känner. Bli döpt och följ Jesus och vet om att han älskar dig. Vi har läst en allvarlig text, men ditt liv är viktigt för Jesus. Gud välsigne dig. Läs Bibeln, sök Herren, lev i bön och för allt i världen vet om att Jesus älskar dig så mycket att han dog för dig och uppstod för dig. Vi ses. Hej då.